Nåd være med der, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst, det er teksten om de vise mennene som kommer til Jesus. Jeg skal lese den. Det er fra Matteus evangeliets andre kapittel, fra den første versen. Når Jesus var født i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, da kom vise menn fra østern til Jerusalem og frågade: «Var er judarnas nyfødde kung? Vi har sett hans kjerne gå upp og har kommit for att tillbe honom.» När kung Herodes fick høre det, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: «I Betlehem, i Judeen, för så är skrivet genom profeten: Du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland judafurstar, för från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel.» Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då kärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sa: «Gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det.» De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och kärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg kärnan fylldes de av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, vilka är de vise männen? Vad sysslade de med? Var de kärntydare kanske? De visste åtminstone tillräckligt om kärnhimlen för att kunna räkna ut att den där kärnan över Betlehem, att det var en ny kärna, eller åtminstone en ovanlig kärna. Men det är ju intressant att fundera på hur förstod de att den här kärnan betydde att judarna hade fått en nyfött kung? Det är ju inte något som man kan förstå hur som helst, även om man har bra koll på kärnhimlen och förstår att där var det en ovanlig kärna. Man kan ju inte bara hur som helst dra slutsatsen att det där betyder att nu har judarna fått en nyfött kung eftersom det är en kärna där borta. Det måste de ju ha fått uppenbarat på något sätt, att det var det som var innebörden av kärnan. Och det kan de ju ha fått genom att studera skriften, Gamla testamentet. För det finns en intressant profetia i fjärde Moseboken. Där är det en Biliams profetia där han säger: «Jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En kärna stiger fram ur Jakob. En spira höjer sig ur Israel.» Det är en profetia om Messias. Men hur kan de här vise männen ha känt till profetior om Messias? De här var ju inte judar, utan det var hedningar. De hade ju rest långt bort ifrån, från östern. Ja, de kan ju ha fått höra profetior om Messias eftersom judarna hade ju varit i fångenskap i Babylonien i östern. Så på grund av att judarna hade levt i fångenskap under många år, 70 år minst, och där hade de ju fortsatt att praktisera sin tro. De hade samlats till gudstjänster. De hade förmodligen vittnat för andra invånare i Babylonien om sin tro. Så att även Babyloniens invånare kunde få höra om Gud och löften om Messias. Så det är ju med andra ord mest sannolikt att de vise männen faktiskt var troende. De hade kommit till tro på den Messias som skulle komma. Och de gick och väntade på den kommande Messias. Och när de såg kärnan så trodde de att det innebar at Messias, judernes nyfødde kung, nu hadde kommet til verden. Og de sier ikke at de bare har kommet for at se den her kungen, utan de sier, når de kommer til Herodes, så sier de, vi har kommet for at tilbe honom. At tilbe Jesus, det er jo någonting som er typisk for alle som tror på Jesus. Med andre ord, de vise mennene var troende. Och att göra en lång, lång resa som de gjorde, det kräver ju väldigt mycket. Det kräver planering, tid och energi. Men det ville de göra för att de ville tillbe Jesus. Om vi skulle tycka att det kändes besvärligt någon gång att resa iväg till gudstjänst, några kilometer eller mil, så kan vi ju tänka på hur långt de vise männen behövde resa för att tillbe Jesus. Men de reser inte först till Betlehem där Jesus befinner sig. De reser till Jerusalem. Varför gör de det? Det var ju fel plats att resa till. Ja, här väljer de att följa sin egen logik istället för att följa kärnan. Inte någonstans står det i texten att kärnan befann sig över Jerusalem. Nej, de följde sitt eget förnuft. De resonerade, en kung måste väl ändå vara född i huvudstaden. Eller åtminstone är det här vi ska komma först, så att vi får veta. Och det fick de ju också. Men de lyssnade på sitt eget förnuft. Och så kan det vara med oss också. Om vi börjar lyssna på vår egen vishet eller vår egen logik, istället för att lyssna på vad Gud har att säga till oss. Då blir det ofta fel. Vi bör istället lyssna till vad Guds ord har att säga. Guds ord lyser som en kärna i mörkret. Jesus föds ju i den lilla staden Betlehem. Han föds i ett stall, läggs i en krubba. Det är inte riktigt så man förväntar sig att en kung ska födas. Man förväntar sig kanske att en kung ska födas och befinna sig i huvudstaden. Men det är väldigt trösterikt att Jesus kommer till oss på ett fattigt och enkelt sätt. För med det så visar han ju att han är hela världens frälsare. Han är inte bara frälsaren för de här rika och viktiga människorna som bor i de stora städerna, utan han är en frälsare till och med för de som bor på fattiga, enkla platser. Och Jesus kommer fortfarande till oss på enkla och fattiga sätt. Han kommer inte till oss på spektakulära sätt som människor kanske skulle önska sig att han gjorde. Kanske man förväntar sig att det ska hända någonting extraordinärt. Att man ska få höra Guds röst direkt. Eller någonting liknande. Nej, Jesus kommer till oss på ganska enkla sätt. Han kommer till oss genom ord, i Bibeln och i predikan. Han kommer till oss genom vatten, i dopet. Han kommer till oss genom bröd och vin i nattvarden. Det är ganska enkla saker. Inte så spektakulärt. Men det som händer med oss då, det är spektakulärt. Gud talar till oss genom ordet. Och så talade Gud också till de vise männen i ordet när de kom till Jerusalem. Det var fel plats att gå till, men de fick ändå höra Guds ord när de kom dit. Då fick de höra profetian om var Messias skulle födas. För då samlade Herodes översteprästerna och de skriftlärda. Och de svarade, de hittade den här profetian. Du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland judafurstar. För från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Så de vise männens egen vishet hade lett dem till fel stad, till Jerusalem. Men Guds ord skulle leda dem till rätt stad, Betlehem. Så Gud, det visar ju att Guds ord, det är den sanna kärnan som lyser i mörkret och som leder oss på de rätta vägarna. Det står i Psaltaren 119. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Vi kan också läsa något som aposteln Petrus skriver i sitt andra brev. Han skriver också om en kärna. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det. Som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonkärnan går upp i era hjärtan. Så nu hade alltså de vise männen fått höra var Messias hade fötts, och nu kunde de resa vidare. Och kärnan, som hela tiden hade lett dem till rätt plats, den befann sig nu också ovanför Betlehem, och det stod att den gick före dem. Så den bekräftade också det som de hade fått höra genom profetian. Kärnan fortsatte att vägleda dem fram till Betlehem. Och nu när de vise männen skulle komma till Betlehem och besöka Jesus, då skulle Jesus få ära och tillbedjan från hedningar. Jesus hade ju redan fått ära och tillbedjan från judar, alltså från herdarna som var de första som fick komma. Men nu skulle Jesus också få ära från hedningar. Och det här är ju som en liten försmak på det som skulle komma. Alltså, de vise männen är som en försmak på alla de hedningar som senare skulle komma till tro på Jesus. Det vill säga oss. Hedningar är ju samma sak som icke-judar. Så om man inte är en jude, ja då är man en hedning enligt Bibeln. Inte bara judar, utan människor från alla folkslag, från hela världen, skulle komma till tro på Jesus och tillbe honom. Vi kan läsa från Saltaren 86. Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. Det ska ära ditt namn. Den här kärnan, den ledde de vise männen till Betlehem. Och precis så leder den helige ande människor till Jesus än idag. Och den helige ande leder människor till kristna församlingar än idag. Och i det här uppdraget så vill ju Gud använda oss. En viktig del av vårt uppdrag som en kristen församling, det är att vara som en lysande kärna i mörkret för andra människor. Så att det finns någonstans där människor kan få komma till Jesus och höra om Jesus. Så att vår församling existerar och att vi fortsätter med vår verksamhet, det är ju inte viktigt bara för vår egen del, för vår egen tro, utan även för fler människor där ute som letar efter någonstans där de kan få höra om Jesus. Nu kom då de vise männen fram till Jesus, och det står att de fylldes av mycket stor glädje. De gick in i huset, de föll ner, tillbad honom, de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom. Guld, rökelse och myrra. Man har ju ofta pratat om att de vise männen var tre stycken. De tre vise männen har man ju ofta pratat om. Och det är en gissning eftersom det fanns tre gåvor. Guld, rökelse och myrra. Men det står faktiskt ingenstans i texten att det var tre stycken vise män. Det är ju en kvalificerad gissning. Men det kan ju ha varit fler vise män också. Det fanns alltså tre sorters gåvor. De vise männen öppnade sina skattkistor. Och de förstod att Gud först hade öppnat sin skattkista och gett dem en stor gåva. Gåvan som låg där i krubban. Jesus, deras frälsare. Så de fylldes ju av tacksamhet för den gåvan som de först hade fått. Och då ville de ge tillbaka någonting av glädje och tacksamhet. Det står ju i första Johannes: vi älskar därför att han först har älskat oss. Så Gud älskar oss först och sen älskar vi tillbaka. Det är ett gensvar. Så när vi ger kollekt och andra gåvor, eller när vi bidrar i församlingens verksamhet, eller älskar vår nästa, det är helt enkelt en respons till Gud för den stora gåvan som han först har gett till oss. Men måste det vara guld, rökelse eller myrra? Måste det vara sådana här fina gåvor? Är det det enda som duger? Nej. Men de här gåvorna, de säger ju någonting om vad de vise männen kunde ge. De var tydligen väldigt rika. Så de gav utifrån sina förutsättningar. Och de gav det som var naturligt för dem att ge. Vi får ju alla ge utifrån våra egna förutsättningar, det som vi har. Kommer ni ihåg berättelsen om den fattiga änkan i templet som gav 2 kopparmynt som en gåva i templet? Och Jesus satt och tittade på många som gav, och så berättade han om den här kvinnan. Og det interessante jo at Jesus sa at hun hadde gett mer enn alle de andre. Altså, de andre hadde jo egentlig gett mer en større summa. Men skillnaden var at hun hadde gett alt som hun hadde att leva på, medan de andre hadde gett bare en liten del av sitt store överflöd. Så hon gav väldigt mycket utifrån sina förutsättningar. Och hon var den här änkan, hon var precis som de vise männen, fylld av tacksamhet till Gud för den gåvan som Gud hade gett till henne. En sak som vi kan säga om gåvor och tacksamhet, det är ju att Gud vill inte att vi ska ge gåvor om vi känner oss tvungna att ge. Gud vill inte att vi ska ge om vi känner tvång, att det ska vara av tvång. Nej, Gud genomskådar ju det direkt. Utan vad Gud framförallt vill ha, det är vårt hjärta. Han vill att hjärta ska vara med. Och vad han framförallt vill, det är att vi först inser hur stora hans gåvor är. Han har ju gett oss frälsning, förlåtelse, evigt liv. Han vill att vi ska inse hur stora de här gåvorna är. Och sen vill han själv se till att fylla oss med tacksamhet och glädje. Det är han som gör det. Han fyller oss med glädje och tacksamhet. Det är någonting som bubblar upp ur själen som ett gensvar. Det är egentligen någonting som händer ganska av sig självt. Det är inte vi som kan anstränga oss så att vi blir glada och tacksamma för det, utan det är snarare den heliga ande som verkar i oss. Och så ska vi komma ihåg att det är endast evangeliet som kan skapa glädje och tacksamhet i oss. Lagen kan inte skapa glädje och tacksamhet i oss. Om man använder lagen som en drivkraft, då kan man nog få människor att känna sig tvungna att ge någonting. Men lagen kan inte skapa en glad givare. Det kan endast evangeliet göra. Det är endast evangeliet som kan egentligen skapa goda gärningar i oss. Sen så finns det också någonting allvarsamt och dramatiskt med den här berättelsen. Och det har att göra med kung Herodes. För han, redan när han pratade med de vise männen i Jerusalem, då började han smida sina planer om att döda Jesus. Det står, sedan skickade Herodes dem till Betlehem och sa, gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det. Men egentligen så var ju inte det hans plan. Han hade inte tänkt komma och tillbe Jesus, men han ville att de skulle komma tillbaka så att de kunde meddela var Jesus befann sig, så att han kunde hitta Jesus och döda honom. Så han var en listig räv. Han ljög för de vise männen. Och därför behövde de vise männen varnas på något sätt, så att de inte skulle återvända till Herodes och berätta var Jesus befann sig. Och det var också det som hände. De blev varnade. Det står, och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. Och det här var ju väldigt viktigt, att de varnades för att gå tillbaka till Herodes. För hade de inte blivit varnade och tagit en annan väg hem, så hade de ju gjort det som Herodes sagt att de skulle göra, att återvända till honom. Och då hade ju Herodes fått veta exakt var någonstans i Betlehem Jesus befann sig. Då skulle han enkelt kunna hitta och döda honom. Herodes, han var väldigt mån om sin egen makt. Och han var väldigt brutal mot alla som han ansåg vara sina rivaler. Men så det var väldigt viktigt att de vise männen varnades och tog en annan väg hem. För Jesus, han hade ju ännu inte hunnit göra allt som han skulle göra för att vi skulle bli frälsta. Han behövde fullborda sitt frälsningsverk. Så det var faktiskt för vår frälsnings skull att de vise männen varnades om att inte återvända till Herodes. Det här var en viktig pusselbit i Guds plan, i Guds frälsningsplan. Och det ser vi egentligen genom hela Bibeln, hur Gud styr allting. Han griper in när det behövs. Han styr allting för vårt bästa. Han ser hela tiden till att frälsningsplanen går i uppfyllelse. Och Gud vägledde hela tiden de vise männen på deras vandring, både med kärnan men framförallt med sitt ord. Och på samma sätt vill Gud vägleda oss på vår väg, på vår vandring genom livet. Framförallt med sitt ord som lyser som en kärna i mörkret. Låt oss be. Kära Fader i himmelen, tack för att du vägleder oss med ditt ord som du vägledde de vise männen. Tack för att du har öppnat din skattkista och gett oss din största skatt till oss i gåva. Jesus Kristus, en frälsare för alla människor, inte bara för de rika och viktiga, utan också för de fattiga och enkla. Fyll oss med glädje och tacksamhet för dina gåvor. Amen.